Från Ringvägen 52 så säger vi glad påsk och såklart också god morgon NHL. Ännu en gång, idag har vi ett avsnitt fullmatat med försvarsspel antar jag. För Mattias Nordström är med mig som så många gånger förr. Kan jag bara fråga om du är en påskkille?
Ja, men jag gillar alla de här högtiderna så att påsken är väl lite startskottet på våren på riktigt. När vi kliver in i den här ljusa tiden så påskfirandet är fint.
Mm. Och så säger vi välkommen och glad påsk då till Niklas Hjalmarsson.
Ja, men tack så mycket.
Mm. Hur är ditt påskfirande förutom att vara här?
Nej, men det har väl inte varit. Alltså, det är väl en grej också som man uppskattar väldigt mycket sen man flyttade hem, just de här högtiderna på hemmaplan. För det blev ju lite att man började tänka lite mer hemåt just när det kom de här högtiderna när man var där borta och spelade. Så att, jag tycker man njuter lite mer extra tror jag nog av att få vara hemma på alla högtider här hemma i Sverige. Så att, det är bara en härlig känsla det.
Mm. Härlig känsla att du är med oss här idag också. Vi ska prata väldigt mycket om din karriär och vad du gör idag och sådär också. Men i vanlig ordning ska vi också kasta oss över senaste nytt från världens bästa hockeyliga. Och vi börjar med San Jose Sharks mot Anaheim Ducks. Ett Kalifornien derby där Sharks kom igen. Macklin Celebrini kvitterade med bara strax över en och en halv minut kvar. Och sedan spelade han också fram Alexander Wennberg till det avgörande målet. Celebrini med en 4-poängskväll i den här vändningen, Mattias.
Ja, och tagit sig som fjärde spelare den här säsongen över 100 poäng. Och också Celebrini och Wennberg verkar trivas väldigt bra ihop. Wennberg har fått en ganska stor roll, inte bara i den kedjan med Celebrini, men för Shark som knackar på dörren till en slutspelsplats nu.
Ja, Celebrini sa ju efter matchen, apropå sitt kvitteringsmål där, att det går aldrig in om det inte är för Wennbergs jobb framför mål. Så han var snabb att berömma sin partner där också. Celebrini-hypen, Niklas, hur mycket har du uppfattat av den?
Nej, men jag har ju insett att det är en superstar. Alltså, det är en som kan göra de där grejerna som bryter mönstren i matcherna och en jäkla release och men det är kul att just San Jose fick jag med tycker jag, för jag tycker att det är en härlig arena. Jag får bara minnen tillbaka när man ser där liksom introt med Metallica och liksom Shark Tank och när man blir utvisad var det du. Så att jag tycker det är en härlig organisation och jag tycker det är jättekul att det var just de som valde han och att han tar dem på ryggen och kör på.
Apropå din kärleksförklaring här till San Jose, du signar ett offer sheet där. Måste jag fråga om det nu då? Men det var inte bara, liksom, du var ändå sugen på den klubben också. Det var inte bara business liksom.
Nej, absolut. De hade ju också ett väldigt bra lag. Jag vet inte. Det kommer ju lägligt där också. Och Chicago kom väl inte med bästa kanske budet då. Man får ju någonstans också inse att man har en kort karriär också och se sitt det bästa för en själv ibland också. Och jag var villig att byta klubb där, men så blev det väl lite dubbel lycka kan man väl säga. Att dels så fick jag ett offer sheet och sen så matchade Chicago där och så då blev det väl dubbel lycka kan man säga. Och just när det väl hände så hade jag ingen aning om heller egentligen för det första vad det var och att det ens kunde hända och hur ovanligt det var då. Så att det var, jag var lite förvirrad själv av vad som hände, men det blev en väldigt bra utkomma av det.
Kanske ska förtydliga det också för tittarna att ett offer sheet är då, om man är så kallad restricted free agent, alltså att man är kontraktslös men under klubbkontroll, kan man ju få ett kontrakterbjudande från en annan klubb, men då har den klubben som äger rättigheterna, alltså Chicago i det här fallet, rätt att matcha det och då behåller man spelaren. Vilket hände och som säger, det blev ganska bra för dig ändå. När vi pratar om San Jose, de är ju faktiskt med i slutspelsracet nu. De är bara en poäng bakom LA Kings. Också en match mindre spelad. Och Kings tog därför en väldigt viktig seger i natt 2-1 mot Blues. Och Adrian Kempe gjorde ett av målet. Hans 28:e för säsongen. 3 i den svenska målligan efter Filip Forsberg och Mika Zibanejad. Att de hänger med på något sätt, Kings.
Det ser ut för Kings som det har gjort hela säsongen. Men runt det där slutspelsträcket. De måste ju och lutar sig mot spelare. Med Kempe behöver leverera de här målen för om Panarin och Kopitar är ju fortfarande så viktiga spelare. Så att Kings hela tiden känns det som de har kniven mot strupen här. Och nu är de på slutspelsplats, men som du sa, San Jose flåser dem i nacken.
Niklas, när man är i det här läget som klubb, tänker King som har Kopitar och Daudi som är kvar från de riktiga guldåren, de har bra spelare som Kempe och Panarin, men de är inte riktigt där. Du fick ju vara med om det i Chicago liksom när, vad ska man säga, en era tar slut. Hur svårt är det som spelare när man har varit på toppen och så känner man att vi orkar inte tillbaka till samma nivå?
Nej, nu blev det ju att året efter där, vi vann sista gången 2015, så jag var ju bara en säsong till efter i Chicago där, och då hade vi ändå en väldigt, väldigt bra grundserie. Om jag inte minns fel så om vi nästan hade mest poäng, eller näst mest poäng tror jag, i ligan. Men så blev vi ju swept av Nashville. Det kändes som att vi var inte mentalt redo för att gå hela vägen. Jag tror alla liksom undermedvetet kände att vi har det inte i oss i år. Och Nashville var, de hade mycket mer kraft och vann kamper över hela banan. Och så, så där tog det lite slut mentalt, kände jag. Så blev jag ju tradad under sommaren där då. Så jag var ju inte med om det största fallet. Nu var det ju många andra som försvann där i samma veva. Hossa hade ju också sitt eksem och sådär, fick lägga av. Men däremot så gick jag ju till en organisation som inte vann lika mycket. Och det var ju en omställning. Som jag ändå är väldigt tacksam över att man fick vara med om. Två helt olika organisationer i två helt olika stadier. Och kunna jämföra lite med olika ledarskap, olika städer och organisationer. Så att nu i efterhand när man har börjat reflektera lite mer över karriären och vad det är man faktiskt har varit med om. Så är det väldigt lärorikt och kul och få ha varit på två olika ställen istället för att, som kanske jag själv hade velat, att vara kvar i Chicago hela karriären. Så ibland så kanske det krävs att någon annan gör ett val åt en.
Ja, som sagt, det blev ett slut i Arizona för dig, men det är ju Chicago man minns dig i, och där är ju den nya eran på gång nu, och där har vi såklart också svensk, och vi måste ju klart titta och lyssna på Anton Frondells första NHL-mål. To make the play, but the puck popped away as he tried to take it on the back, and here he is again! Scores! Anton Frondell! First goal in the NHL! And he makes it 1-0 Hawks! This is his first National Hockey League goal. A shot from the point, smart play by McKayev, some dirty work by Bertuzzi. Holy jumping! What a start to this game! And what a start for number 16 in the Hawks sweater. Wow. On one knee. Love it. How many video clips did we see? Anton Frondells första mål alltså, han är nu uppe i 5 poäng. Ett mål alltså, 4 assist på 5 matcher. Snittar runt 17,5 minut per match. Det har varit en riktigt fin start på Blackhawks-karriären för Frondell. Och, Niklas, vad känner du när du ser det?
Nej, men det är kul att se lite bilder från United Center, så man blir varm i hela kroppen. Det är ett speciellt ställe för mig såklart. Som defensiv spelare, det första man tänker på, hur kan det vara så öppen? Det blir ju vansinnigt, Lotan. Ja. Två defensiv, alltså det blir ju...
Nej, det här kommer att bli en lång timme då för mig, Lotan.
Det är ett sånt läge ju.
Oj, oj, oj. Nu mår du bra, va?
Ja, äntligen någon som tänker som du. Likadant. Ja. Det här gillar jag.
Du ska veta att varenda gång vi sitter här, då pratar vi om någonting och så är det så här, så det blir nog 100 poäng och sen notan. Ja, men för att vinna matcher, det börjar med försvarsspel.
Ja, men det är kul att se det med olika ögon. Vi ser det här klippet och det är självklart fantastiskt. Anton Frondell, första NHL-målet, han kommer minnas det resten av livet, speciell känsla. Men det här är ju också, vi är lite skadade av det här, att hela tiden blir en analys i att ja, hur kan han vara så öppen, det där ska inte kunna ske. Så att ja, kul att Niklas är idag, så vi någon som tänker lite som jag gör.
Ja då, vi ska prata väldigt mycket om det där, vi kommer dit. Men en grej jag vill fråga dig om, som jag tyckte var väldigt snyggt av Anton, han började med nummer 15 och han har nu bytt till nummer 16 som en hyllning till hans tidigare lagkompis och din tidigare lagkompis Marcus Kryger. En fin gest.
Ja, det visste jag faktiskt inte om själv, men det är en väldigt bra förebild, och jag menar, Chicago borde vara väldigt glad över att han har fått spela i samma lag som Kryckan här hemma i Djurgården och fått se och lära säkert hur mycket som helst, och inte bara på isen, hur man för sig som utanför isen och rutiner, och jag kan bara tänka mig hur mycket han har fått med sig in i sin NHL-karriär och mycket tips och råd, och Nej, så att det tror jag de kommer ha mycket användning av. Jag tror de borde skicka ett litet tack, någon liten present till Kryger där, tror jag, som lite förberettan för NHL-karriären.
Ja, det är kanske inte den enda klubben som ska göra det. Vi har ju Victor Eklund i Islanders som har spelat med honom hemma i Djurgården nu. Viggo Björk, får se var han hamnar i draften. Men du som känner Kryger så bra, liksom, jag tror att alla förstår att han är en bra influens. Men hur är han som en lagkompis, och hur tror du han har varit som mentor för det här? Vad är det han står för?
Nej, men jag är väldigt omtänksam kille. Han köper sin roll i laget, och han vill vinna lika mycket som en annan, höll jag på att säga. Det är liksom, han tar kamperna i hörnet och han tänker 2-3 steg före ofta. Det är en jäkligt bra kille och hockeyspelare, och får se vad han tar för beslut nu i Djurgården där. Men det var jäkligt kul att få tampas med han i Chicago länge där.
Mm. Om vi pratar om Anton då, Mattias, som jag var inne på nu, en poäng per match, han får ändå förtroende, spelar 17,5 senaste två matcherna. Han började på kanten med Bedard, men senaste två matcherna han centrar i egen kedja med Bertuzzi och Michejev där. Vad ser du i honom, alltså redan här och nu, om vi pratar ett VM, vi pratar nästa NHL-säsong, han är bara 18, liksom, vars ligger han redan nu?
Jag tycker det är ett klokt beslut av Chicago, som är då utanför slutspelet, att man tar över honom, att han får känna på hetluften. För hade de legat precis i den här slutspelsstriden, då hade han nog inte fått de här minuterna. De kanske inte ens hade bytt om honom till matcherna. Så att där tycker jag det först av Chicago klokt. Nu får han känna på hetluften, han får spela med en Bedard. Han har ju levererat nu. Och då är det väl mer att Chicago som organisation klappar sig på ryggen och säger, vi har tagit rätt beslut. För Anton själv är det ju det här kvittot på att okej, jag håller nästa nivå också, som är NHL här. Och kanske få ha de här matcherna sen en sommar igen, och kanske vara än mer förberedd till hösten, att man förstår, man lär känna lite lagkamrater, organisationen, staden. Så att då är det ju bara en bonus om man säger, är han en VM-spelare? Det här beror ju helt på hur Sam Hallam och lagledningen tittar på det. Jag önskar att de sätter ihop ett litet lag med lite unga influenser som får vara med och känna på hetluften i ung ålder. Därför det har vi sett med spelare i Tre Kronor historiskt sett. Vi pratar alltid om de här, om vi går tillbaka, Mats Sundin som ung kom in i landslag och spetsa till det. Och det, Frondell kan vara en sån spelare.
Hur är det, tror du, att vara en ung stjärna på väg uppåt i Chicago just nu för Anton Frondell?
Men jag tror det kan vara rätt så bra timing. Det känns ju som att de har en lång väg kvar till att ta liksom och klivet och bli något slutspelslag. Det tror jag ju. Jag tycker att defensiven ser alldeles för svag ut för att kunna ta sig dit än. Men det är klart att de börjar få dit de där offensiva pjäserna. Det är ju inget snack om det. Och det lilla som jag har sett här hemma av han är ju, det är ju en sån spelare man vill ha, en tvåvägscenter som är ansvarig ute på isen. Och alltså som back var det ju, man älskar ju att spela med såna typ av spelare. Så att jag tror det kan vara skönt också att komma till en klubb som, ja, men den där riktiga pressen är inte riktigt där än. För att de ska inte vara med och tampas riktigt om slutspelsplats kanske nästa år eller året efter det. Utan de försöker bygga någonting för en lång framtid här nu. Och kanske blir svårt att köra en repeat på det vi gjorde, men liksom att försöka komma långt i slutspelet och sådär. Så att de har gjort ett bra jobb med att komma långt in i tabellen här nu i alla fall, och få bra draft picks. Så att det börjar ju såklart, någon gång vänder det ju, och de har ju gjort två starka val här och några till. Så att det är nog ändå rätt bra plats och organisation att komma till, tror jag.
Men om man pratar liksom utanför rinken då, komma dit som ung kille, jag menar, du, ja, dels var du med om dig själv, men jag tänker du fick också se kanske Kane och Taves till exempel, som var de stora rockstjärnorna på den tiden. Chicago, stor sportstad, men inte Kanada. Hur är liksom den, allt som kommer vid sidan av i den staden när man kommer in på det sättet?
Ja, nej, men det är en fantastisk stad. Alltså, inte bara för att jag har spelat och bott där länge, men jag tycker verkligen att det är en av USAs bättre, om inte den bästa staden. Det är det är många olika spotlag, härligt folk, väldigt ödmjukt, hårt jobbande människor som bor där och vacker stad. Och själva staden är ju underbar och United Center som arena är ju fantastisk att spela i. Den är kanske inte riktigt lika slutsåld som den var förr kanske, men kan man hoppas att det blir. Men det är ju som du säger också, det är en anpassningsperiod till att flytta till ett helt annat land. Bara hur man tar sig till rinken, du ska fixa bil och lägenhet och annat språk och... Så jag tror som notan säger, just att få komma in så här i slutet av säsongen och få känna på det lite och sen få en hel sommar på sig och veta vad det är som gäller istället för att kanske åka över och vara lite osäker på hur funkar det här och liksom alla de här grejerna, tror jag det är nog en stor skillnad faktiskt och veta lite vad det är som komma skall.
Vi lämnar Anton Frondell där. Vi kommer prata mycket om den här unge mannen framöver. Dristiga mig till att säga. Och sen ska vi nu prata om Jakob Markström och Igor Shesterkin. Det var derby i New York-trakten och då tyckte Markström att Shesterkin hade gett sig på en av hans lagkompisar. Och då blev det så här, Mattias.
Ja, Markström var sugen därför han åkte över hela isen och han var redan beredd. Shesterkin fick ta av sig lite mask och handskar men sen drog det igång här. Och det är inte ofta man ser det här längre, två målvakter. Så att, ja, det är lite heta känslor.
Vem vann?
Tyvärr fick Markan lite stryk där, men jag ska inte säga någonting. De få gångerna jag blev slagen, höll jag på att säga. Jag, det var inte min grej riktigt där faktiskt.
Men just det här med målvaktsfighter är ju någonting som fascinerar fans oss på sidan av väldigt mycket. Hur är det som spelare? Var du med om det någon gång i din karriär, en målvaktsfight?
Ja, men jag tror Crawford kanske körde någon fight så. Ja, men det är klart, det är väl lite show också som jag pratat om innan här. Men det är klart att man blir lite extra taggad sådär, absolut. Men alltså, jag, just det här med fighting och sånt, det var väl inte... något som man själv la så mycket fokus på kanske, men det är klart att de försöker göra det för laget och tagga till och sådär, så att det får man ju, det uppskattar man ju såklart.
Mycket frustration de här två lagen ska jag säga. New Jersey Rangers, båda riktigt dåliga säsonger, så det kan vara lite att bägaren rinner över också. Nu gör vi någonting, så att det blev ju uppskattat i alla fall från publikens sida.
Var du kvar i Rangers, det skulle jag fråga dig innan, den här ökända Dan Clucher, Tommy Salo-fighten? Då hade du lämnat för Kings, va?
Då hade jag lämnat för Kings.
Kommer du ihåg den?
Jag kommer ihåg den. Det var ju vanligare då mitten, slutet av 90-talet.
För jag håller med dig, Niklas. Ibland känner man att det är lite show kanske, men det var ju inte...
Nej.
Clucher var arg.
Han var arg då. Det var riktigt. Han hade sett rött.
Ja. Se rött gör många i Toronto hela tiden, känns det som. Det är en väldigt påpassad marknad där uppe. Och nu har det väldigt mycket snack de senaste dagarna om Maple Leafs. Såklart efter att de har sparkat general manager Brad Treliving. Inte någon ersättare klar. Keith Pelly som är vd kom ut och pratade på presskonferens här och sa att de får se vad som händer. De vet inte vem de kommer att plocka in, hur de kommer att ha, om det blir GM och president eller bara det endera. Och Craig Berube, huvudtränarens framtid, sa han också. Det är helt upp till den som tar över. De tar inget beslut i någon riktning vad som gäller med Berube. Men som vanligt stormar kring Toronto när det inte går bra.
Ja, det är det. Och det man visste att nu skulle några huvuden rulla här. Och det blev ju GM:en här de började med. Och jag lyssnade också på presskonferensen där när man säger alla de rätta sakerna. Att vi bygger grunden och nu är det bara att utförandet ska ske. Och jag menar, Toronto så många år här nu med... så mycket besvikelse faktiskt. Och så återigen, så när man kommer till frågan, vem ska kunna ta över det här skeppet? Det börjar också bli så här, vem vill? Därför det, man vet pressen som är på här. Och Berube har ju inte varit där länge med ett väldigt välbetalt kontrakt. Även om jag tror inte ekonomin är det som styr i Toronto. Så jag vet inte, jag har inget namn heller på tränare som jag skulle tycka var... bättre passande i Toronto än Berube. Så att de har så mycket frågetecken som de måste räta ut. Så jag är inte förvånad att det börjar redan nu med sparkningarna.
Från ett spelarperspektiv, nu fick du vara med i en ganska stabil organisation under merparten av din karriär och sådär. I Chicago var det ju så, men när det händer saker runt om av den här typen, tränare får sparken, GM får sparken eller liknande, liksom, hur är det i omklädningsrummet?
Det beror på om det är en tränare som man vill ska få sparken eller inte.
Det är bra.
Det kan vara rätt så bra. Men,
exakt, det är karneval.
Nej, men just Toronto. Alltså jag tror de kommer få det svårt. Alltså de var ju nära, när en organisation är så nära. De var ändå nära nu kändes det som. Men nu känns det som att, jag vet inte riktigt hur de ska vända det här nu. Det kan bli så att de blir ett sånt här mellanlag som är ja, nära för att gå till slutspel. De får inte så höga draft picks. Nej, jag vet inte. De är, det känns som att det är farligt att hamna i det där mellanlandet i NHL. Alltså, och på något sätt vända det till och bara liksom signa free agents eller skaffa ny tränare till och helt plötsligt bli ett topplag. En av de få spelarna som kommer undan med godkänt där är väl nästan OEL, tror jag. Ekman Larsson som är...
Det är klart smålänningen ska få kärlek.
Ja, jag måste ge en shoutout till OEL där. Alltså. Jag tycker han spelar... bra hockey, alltså jättekul att se, alltså, men jag tror det kommer, jag tror också att de är i trubbel, alltså, jag vet inte hur de ska vända det här. Det kommer inte bara vara tränarbyte eller en ny sportchef som gör det där, utan jag tror det är mycket spelare som måste in, tror jag. Det är spelarkvalitet.
Men när du lirar så här, Toronto är en, det finns ju, om man ska prata incitament för att ta över det, så är det ju ekonomiskt. Alltså som ledare kan du tjäna mycket, mycket mer där, för där finns det inget lönetak. För spelare tjänar du ungefär lika mycket, alltså oavsett var du hamnar. Var ville folk spela där? För det finns ju också en enorm uppsida. Om du går bra på ett sånt ställe som Toronto eller Vancouver eller Montreal, det är helt galet. Då är det nog ganska speciellt. Eller Chicago för den delen, ni var där så var det väldigt påpassat. Ville spelare spela i Toronto?
Jag tror om man drar alla över ett streck så kanske det är fler som hade tyckt det varit lite jobbigare att spela i en sån atmosfär, tror jag, just där det är hockeytokigt och du kan inte gå på stan kanske, du blir igenkänd överallt. Så vissa tror jag nog absolut väljer bort det om man har två liknande kontrakt att välja mellan. Det tror jag. Ja, det är fördelar och nackdelar med lite allt möjligt. Just det är väl som ja, skattefördelar i Florida kontra Kanada, det är liksom lite olika grejer.
Eller Arizona där. För den delen.
Eller Arizona
när de fanns också. På din tid.
Så det finns fördelar och nackdelar med de flesta klubbarna, men som du säger, alla har ju liksom samma möjlighet att spendera på spelartruppen, men coacherna kan de ju göra lite hur de vill med organisationen och lägga pengar, men just för att få bättre spelare är svårt. Det är en lång resa, tror jag, Toronto har till att bli en contender. Mm.
Men om jag ska nu ändå utkräva ett namn av dig här, Notan, för att Keith Pelliar som är vd pratar om att det är viktigt att ha en datadriven GM som tar över, och det kändes som att där kan vi nog kanske få se ett mindre beprövat namn om man ska utläsa någonting av presskonferensen. Det kanske blir en GM som jobbar mycket med underliggande siffror, och AI nämnde ju också Pelliar som någonting som är väldigt viktigt att de behärskar och använda. Men om de går den vägen behövs det ju säkert kanske en president som är ett mer etablerat namn som är van att stå rampljus och kan ta lite av den biten. Så om du har ett namn där, alltså du har ju typ en Chris Pronger har ju nämnts till exempel, ja. Som någon sån där, eller jag vet inte, Vancouver kanske gör sig av med Jim Rutherford, vill man ha en sån? Har vi någon?
Jag hör de här uttalandena, man ska ha någon med statistik och AI och avläsa. För mig så här, då är man ju helt inne på fel väg, utan vi behöver en karaktär i Toronto, någon som står för någonting, och för mig finns det absolut det bästa namnet där, det är ju Rob Blake som har varit GM i Los Angeles, som jag känner väldigt väl, och han är uppvuxen också en timme norr om Toronto, kanadensare, har jag gjort, han har sin Stanley Cup, OS-guld, VM-guld och Norris Trophy, så att det är ingen som behöver liksom ifrågasätta som man blir i Toronto. Så att om jag skulle slänga ut ett namn som jag tror också skulle kunna hantera det trycket, så är det Rob. Sen tror jag hans intresse till det vågar jag inte svara på, därför det är en speciell marknad.
Ja, han kommer inte in att surfa lika mycket som han gör nere i Kalifornien nu.
Nej, som han har gjort senaste året, därför Rob efter avslutad karriär så var han ju direkt assisterande GM både för kanadensiska landslaget och sen i Los Angeles för att sen ta över GM-rollen där, så han har ju jobbat med hockey konstant förutom det sista året nu. Så att, nu kanske han surfar för första gången. Mm.
Har du någon sån av alla du har lirat med? Det är ju ändå några som har börjat kliva in i liksom ledarsvängen som du tror skulle passa i Toronto i någon roll. GM, president, coach, vad som helst.
GM Nu vet jag att han jobbar i Philadelphias organisation, men jag kan inte säga exakt vad han har för roll. Men Patrick Sharp, han var väldigt, väldigt skarp i sina analyser om när vi gick in i en matchserie, hur han trodde den skulle sluta, han scouting reports på spelare och... Han känns som han skulle kunna bli en jäkligt bra GM, tror jag. Nu vet jag inte exakt vad han har för roll i filmen, men jag vet att han jobbar där i alla fall. Men han kände man, han, det var någon gång han sa innan något slutspel, vi hade inte ens spelat första matchen i första runda, men då sa han till mig, bara, Hammer, I know we're gonna win this year. Och så han då analyserat då i hans huvud liksom hela slutspelet, och sen det finns, jag har kommit fram till att det finns ingen som kan slå oss bara om vi är friska. Bara så du vet, jag bara, nej, vad säger du? Vi har ju inte spela första slutspelsmatchen, så man kan inte gå och säga. Blir vansinnig på det. Och så vann vi. Men ändå, jag blir ju bara vätskrämd liksom. Hur kan du jinxa så och säga det innan ens börjar?
Ja, men han hade ju rätt så.
Ja, det hade han.
Ja, spännande, Blake och Sharp, de har inte hört. Det är kanske bra namn för Toronto där. Nu fick du prata om Ekman Larsson. Vi håller oss kvar på Smålandstemat här. För Erik Karlsson har ju spelat som en besatt man efter OS-uppehållet och varit en av ligans bästa spelare i alla kategorier, kanske den bästa backen. Och jag träffade Erik här om veckan och kollade läget. Erik, först och främst, grattis till en fin sommarfys. Ser stark ut.
Alltid stark. Född så här.
När vi står här idag så har du precis gjort ditt första mål på 8, vad jag fått höra. Känns det?
Ja, det stämmer bra det. Det tog bara 7-8 år. Jag har haft strul att vinna den här byggnaden sedan jag lämnade här. Så att, den var väldigt skön idag. Vi behövde den här. Jag tycker vi förtjänar den också.
Du, den här stretchen du har haft efter OS. Mår det bra? Är det kul att spela hockey?
Ja, men det har flyttit på bra tycker jag. Vi har haft problem med skador och det känns som alla har köat i bra, men själv också. Så att, det är bara hoppas att vi kan hålla i det nu de sista 10 matcherna och ta oss till slutspel. Vi har gjort det bra hittills, men det är mycket kvar som ska göras. Så att, det är bara fortsätta trumma på.
Nu slipper du prata om dig själv, för det hatar du. Om jag säger Niklas Hjalmarsson, spontan reaktion.
Legend. Riktigt god gubbe. Otroligt bra ishockeyspelare. Älskade att spela med han, hatade att spela mot han. Så det är också en gammal smålänning, så att det är bara goda minnen av han.
Vad är det för magi där i skogen? Ni hade några fina gubbar som kommer där från trakterna.
Ja, jag tror att Niklas och jag, vi växer väl upp likadant, fast vi hade väl olika vägar tror jag. Han stod framför en skottmaskin och blockade skott och jag stod på blå och sköt. Någonting är det i alla fall, men jag tror samma som mig. Så han fick nog mycket istid, han var yngre tror jag. Gillade, älskade att spela ishockey från en ung ålder säkert, så han lade ner mycket tid. Otroligt stabil spelare och någon som vi saknade i Sverige i dagens hockey.
Vad tycker du han ska göra då i hockey nu här?
Niklas? Jag vet inte, är han tillräckligt smart för någonting? Nej, jag vet inte, det beror på vad han vill göra. Jag tycker att hans resumé, så vill han göra någonting inom ishockey, så tror jag inte det blir svårt för han att hitta något.
Ja, Erik brukar ju ha svar på tal på allt här. Jag tänkte fråga honom vad du ska göra. Så vi börjar väl i den annan då. Jag ställer den frågan som jag ställde till Erik där. Vad ska du göra med ditt hockeyliv nu?
Ja, nej, men det är en bra fråga. Just nu så går det mycket till familjen och ta hand om dem och resa lite. Och börjat och kolla lite mer på hockey nu på slutet, som vi pratade lite innan här. Att man var rätt så trött på det alltså, när man la. Jag var inte så gammal, 33 när jag la av, skulle fylla 34, men kände mig ändå rätt fräsch i kroppen. Men jag var trött på det liksom mentalt. De där långa playoff-runsen hade slitit på mig helt ärligt. Så att, det var skönt att få en break, så det börjar bli lite intresse, börjar komma lite sakta men säkert igen. Nu börjar jag följa lite NHL och tycker det är kul att kolla på matcher och sådär. Så att OS var kul att kolla på. Tyckte Erik, det var väl en sån som man kanske tänkte lite innan när de tog ut han, att håller han verkligen fortfarande lite, tänkte jag. Men jag tyckte, jag blev så otroligt imponerad. Alltså, vilken kvickhet han hade fortfarande. Och tillsammans med Rasmus tyckte jag att det var de bästa backarna. Så det är inte förvånande att se att han fortsätter här nu. Och jag tycker det är extra kul att se liksom att när det går bra. Det är för de här lite äldre nu när man själv, eller tycker man det är kul när de äldre presterar lite. Och hade tyckt det varit kul om Kopitar får spela slutspel sista, för han har väl annonsat att det är sista.
Att det här är sista svängen.
Ja, så då, jag håller lite extra på LA där för hans skull, att han liksom ska få spela lite slutspel sista här. Så att, men vad jag ska göra, det vet jag faktiskt inte så mycket. Det är skönt att ha tid över nu till annat.
Men om vi börjar i den änden då, när du ser, vi nämnde ju Oliver här tidigare. Han är ju 35 nu, Erik är 36 i år. Som du nämnde, du var ganska ung när du slutade. Finns det någon del av det som känner så här, oj, undrar om jag hade liksom... Ja, det fanns det någonting mer där kvar liksom? Har du tänkt den tanken någon gång?
Ja, det har man gjort. Jag fick ju lite tryck i hovet där och körde igen liksom. Men det var verkligen en sån grej som jag kände att jag... Det hade jag ångrat om jag inte hade gjort. Även att det inte blev alls som jag hade velat. Så hade jag alltid ångrat det. Jag gillar att gå och kolla på matcher i Jönköping och sådär. Så det hade jag alltid suttit och tänkt, tror jag, att jag hade ångrat. Så det är ändå glad att jag fick göra, även om att inte utfallet blev så bra. Men just NHL-karriären, jag kände mig väldigt klar med den. Även om man hade kanske något bud från något klubb liksom, och spela vidare lite till. Ibland när man kollar på någon match och man ser det är 2 minuter kvar av matchen och de leder med 3-2, då får jag upp pulsen liksom och bara fan, jag hade velat vara ute liksom och stänga matchen. Men sen så när man börjar tänka allt annat runt liksom, resandet som vi pratade om innan, notan, alla flygtimmar man har, alla ispåsar, träna med då går det rätt så snabbt tillbaka att jag var väldigt klar. Men ibland kan det klia lite, men sen när man får tänka en gång till så avfärdas det rätt så snabbt.
Mm. På tal om HV där du avslutade karriären, så var du ju också in en sväng och hjälpte till med lite spelarutveckling i fjol i alla fall. Men har du något engagemang i HV idag?
Ja, för 2 år sedan tror jag. Men ja, på hockeygymnasiet där. Men nej, det är, jag är med lite som gästtränare med mina 2 grabbar här ibland och hjälper till lite. Det är ju, jag tror det är det också som har gjort mycket att min hockeyglädje har kommit tillbaka när man får se dem och liksom alla deras lagkamrater. Jag skulle inte säga att jag var liksom bitter eller arg, men lite nästan. Jag var väldigt så jäkla trött på det. Det var mycket smärta inblandat i slutet och liksom och det var inte så kul liksom sista året kanske, så att jag behövde verkligen en break och få se liksom varför man började spela hockeyn igen liksom i hockeyskolan, och man ser dem ramla runt och upp och skjuter och liksom, ja, men den här glädjen som barnen har liksom, då börjar man komma tillbaka lite. Det var fasen, det var ju därför jag började spela hockey liksom. Det är ju världens bästa sport, det finns ingen bättre sport. Den har allt. Kamratskap, kämpa, motgångar, allting. Jag tycker inte det finns någon bättre idrott för barn att börja spela liksom, och lära sig läxor för livet generellt. För jag tycker att hockey är en helt... Det har det mesta. Så att, det känns bra att kunna få tillbaka glädjen lite till hockey. Det tycker jag är jätteroligt.
Men kan du berätta, det är ju väldigt, väldigt svårt för någon utomstående att förstå den känslan när man liksom är helt mättad. Och som du säger, nästan kanske det finns en bitterhet eller bara liksom kring känslan. Kan du försöka förklara hur det är när man har gett så mycket i så många år?
Ja, men jag tror nog, det är väl också något som man lärde sig, att om inte jag hade haft den inställningen så tror jag inte att jag hade varit jag hade inte haft den karriären jag hade. Jag tog varje match, varje byte. Jag tog det så jäkla seriöst och hårt liksom. Jag kan komma ihåg om någon tunnlade mig från liksom flera matcher tillbaka och liksom störa mig på det. Hur fan kunde han få göra tunnel på mig där eller lägga en klubba skridsko i det läget liksom, eller hur kunde jag missa den markeringen liksom? Det är bara sådana grejer och kunde äta upp mig. Så det var det, att jag liksom hade väldigt svårt att släppa matcher och fokusera väldigt mycket på fel saker ibland liksom, på mina misstag kanske, istället för att jag gjorde väldigt många bra grejer i matchen. Men fan, där jag var inte bra där alltså, där hade jag kunnat göra det bättre. Det var ju den känslan som pushade mig till den karriären och kanske den jämnheten som jag hade. Men samtidigt den som tog så jäkla mycket. Om jag inte hade haft den, hade jag kanske kunnat spela något då till, men hade jag varit lika bra? Hade jag haft lika bra karriär? Nej, det tror jag inte.
Men det där är jätteintressant, för att man hör ju väldigt mycket om i dagens hockey att våga spela fritt, alltså inte vara rädd att göra misstag och så vidare. Och den aspekten förstår man ju, men hur tror du den balansen ska vara mellan att våga spela fritt men också ja, men hata att förlora. Det du pratar om nu är att hata att förlora i mikroform, liksom, att förlora en enskild situation.
Ja, det var, jag spelade ju hundratals matcher i en match. Varje kampmoment var ju liksom, när jag skulle gå ner i hörnet mot Zach Parise till exempel, han var i Minnesota, jag älskade det liksom. Han var en av dem som verkligen, han gav sig aldrig. Och då visste jag bara, det här kommer bli, jag tyckte det skulle bli kul, fan äntligen Zach liksom, och jag i hörnet, nu ska vi tampas. Och så vann man den. Ett bra uppspel, åka och byta. Kan man kolla lite på när han åker förbi, så behöver man inte säga någonting, bara titta lite på han. Och han vet likadant, fan han förlorar den. De här kampmomenterna tyckte jag var så jäkla roligt. Nu kommer jag av mig, för jag blir så inne i känslan här.
Det är faktiskt kul att, för jag har aldrig frågat notan alla om vi jobbat tillsammans. Har du någon sån, har du en Zach Parise liksom, den här killen älskar det, jag går in och...
Nej, jag känner igen väldigt mycket av det Niklas beskriver här. Och sen, du var inne på det här att man ska spela idag, att våga göra misstag. Det, ibland kan jag tycka att hjälper man både de här yngre spelarna och säga att bara våga. Därför sen misstagen, det är ju det sporten handlar om. Alltså, ibland är det att måste våga säga det. Det handlar om att begränsa misstagen. Spela ett litet mindre spel, därför är det här som gör att du är framgångsrik och vinner. Då måste man också säga att pratar med många av oss som har spelat på den här nivån, så är det ju just att man är tuff på sig själv med kritiken kring misstag. Och det är de man vill lära sig från, ta bort ur sitt spel för att sen gå vidare. Och då blir det ju lite motsägelsefullt mot att säga, men våga göra misstag. Utvecklas, bara ha roligt. Och då är det så här att, det är ju, hur kul är det att gång på gång våga göra saker, men du lyckas aldrig med dem. Då med, finns någon glädje i det, istället för att utvecklas från att börja med det du hanterar och utveckla det därifrån och bygg ditt spel så du vet att du hela tiden har någonting att falla tillbaka på, där det är en liten trygghetszon, att det här vet jag att jag klarar och så tar jag nästa steg i utvecklingen. Så att ibland med alla de här fina orden som vi säger, att jag vet inte hur mycket det hjälper spelare, våga misslyckas. För mig är det, man måste förklara det mer specifikt än bara slänga ur sig det ordet.
Vad tänker du kring de bitarna, just det här med, ja, men hur vi utvecklar spelare idag, hur hockeyn spelas idag?
Nej, men jag kan väl tycka, ja, jag håller ju helt med notan. Alltså, kanske att man ska våga säga lite mer sanningen också som det är om man vill spela i NHL. Det går inte att spela, nu har väl kanske ligan tenderats till att gå mycket mer mot det, liksom att det känns inte som det är samma stora grej att tappa pucken på blå linjen längre. Det är liksom, det handlar mycket mer om offensiven nu för tiden. Men om man vill vinna, då är det defensiven som måste sitta. Och då handlar det också om misstag. Det är game of mistakes. Det är laget som gör minst misstag vinner oftast. Och det kanske inte är så kul att lära barnen det, men om man ska bli framgångsrik hockeyspelare så måste man vara ansvarsfull. Man måste lära dem att vara ansvarig över pucken och lägga pucken i bra lägen. Ibland kanske man måste dumpa in pucken. Just det här ansvaret. Det kanske är lite för snällt ibland hur man lär hockeyspelare vissa saker, men det verkar som att vi är på bra väg i alla fall. JVM gick jättebra, det var fantastiskt kul att se dem gå hela vägen, men det är mycket som kanske inte junior, alltså när man växer upp tror det. NHL är lite tuffare än kanske vad man tänker och från början. Om man ska ha en lång karriär så gäller det kanske vara lite tråkig också.
Men om vi pratar om de här sakerna, om vi pratar om dig, då måste jag ju fråga, liksom, vad är du, om du ska in i hockeyn igen, vad är du sugen på att göra?
Nej, men jag tycker ju spontant att det är kul i de här lite yngre åldrarna. Kanske inte pojkhockey, utan i draftåldern kanske lite efter det här, och känna att man kanske fortfarande kan påverka någon innan de är förstörda, hörde jag på säga, och liksom köra sin egen väg med agenten, men inte för att det är något fel på det, jag skämtar lite bara. Men innan de kanske lyssnar lite mer på en i den åldern, kan vi hoppas, och sådär. Så att den åldern hade jag nog tyckt kanske varit kul i framtiden, när man känner att man har lite mer tid till och lägger på hockeyn kanske och undersöka.
Men hur mycket tror du, det är intressant att prata om ålder, för att jag tänker dels på dig, alltså när du kom upp i Sverige så fanns det ju en en helt annan offensiv än vad du sedan liksom fick använda på NHL-nivå. Vi kollar på Alexander Wennberg här, han tycker jag är intressant för att det är en kille som alltid har varit en offensiv spelare. Han är bra defensivt också, men han kom upp som en playmaker och nu är han en framför målspecialist som han egentligen blev i Florida när han spelade med Huber då, som hade en bättre passningsläggare. Hur mycket kan man ändra sig även när man har kommit, säg att man har kommit ur tonåren som spelare? I 20-årsåldern?
Ja, men jag tror nog att det är ju lättare att gå från hans håll såklart och vara en skill player till att kanske köra lite mer defensivt. Det är ju väldigt svårt för mig kanske då som växte upp med lite mer försvarstänk och helt plötsligt försöka köra någon offensiv roll. Liksom. Då hade jag nog inte ens platsat i farmarlaget knappt, höll jag på att säga. Så att, men han, just Wennberg, tyckte jag när jag mötte han, jag tyckte han var jäkligt duktig. Alltså väldigt intelligent hockeyspelare. Tog smarta beslut ut på isen och
Nej, jag vill bara flika in att just där intelligent, det tror jag också spelar in att han kan ta en sån roll. Därför du ser ju många gånger den här offensiva skickliga så att ja, men det jag gör, det är det jag gör. Är det inte i det här laget, skicka mig någonstans så gör jag samma. Och då, kanske beredd att, men nu är det inte ett lag som har möjlighet att vinna. Nej, men bara jag får spela första powerplay, för det är det jag kan. Så det tror jag har mycket med spelarintelligensen som Wennberg att kunna ta det. Det var ju så han blev uttagen till OS. Det var ju för att där såg ju Sam är mer en checking-roll. Ta bort motståndarnas toppkedja. Jag tyckte han gjorde ett bra OS. Och det talar mycket just för att kunna, som man kanske tidigare i sin karriär, den offensiva hockeyintelligensen använder han nu till att göra andra saker för de lagen. Och rollacceptans. Att man förstår det.
Ja, och framförallt också ödmjukhet och kunna ta den. För jag tror många, och jag tror också därför svenskar är så populära bland coacher i USA och Nordamerika, NHL. Just att svenskar kanske har lite lättare att ta den smällen, eller vad man ska säga, för en skilled player som har varit skilled hela sin karriär. Växt upp i USA eller Kanada och sen helt plötsligt kanske måste ta en lite mer defensiv roll. Jag tror svenskar är lite mer ödmjuka inför det, tror jag, än många andra. Har nog väldigt svårt med att få bort det i sitt tänk att de är offensiva, för de har alltid varit det och det är någon slags stolthet för dem och att vara det. Jag tror svenskar, vi har lite lättare att släppa på den, lite mer ödmjuka tror jag när det kommer till det och göra det för laget och det stora. Så det tror jag nog svenskar har en lite plus i kanten, just för att vi är väldigt lagvänliga och tänker väldigt mycket liksom att ja, men det kanske är bra för laget också. Så att det har jag hört från olika håll att svenskar är väldigt populära just för det, att vi gör lagets bästa mycket.
På tal om populära svenskar så brukar jag fråga killar jag träffar om deras favoritsvensk. Och det blir en naturlig övergång till din karriär att jag träffade Patrick Kane i höstas och frågade det.
Who would be your favorite Swede of all time?
I'd probably have to say Forsberg. We've listened to a lot of Avicii, that's for sure. Me and my buddies over the years, there's no doubt about that. Anytime, whether we're struggling on the golf course, throw him on, or having a night out, right? Avicii always seems to be the choice.
But what's your favorite tune, Avicii?
Probably Wake Me Up. That was kind of the song we were playing a lot in 2013 when we won. When I hear that song, it kind of brings me back to 2013 because we were really listening to that a lot after we won. The album that came out when he passed was incredible too. We love that one. Forsberg was my favorite player, probably one of my favorite players growing up just in general. The way he played the game, hang on to the puck, physical, but just incredible hockey player, so skilled. He's probably the first Swede I think about hockey-wise.
Ja, Peter Forsberg, favoritspelare. Men roligt med lite Avicii-snack där med Patrick Kane. Får du samma känsla 2013 när du hör den låten?
Ja, jag är besviken.
Alltså? Ja, du tänkte att slå du?
Ja.
Ja, jag trodde också det.
Inte så varför lite. Tror vi mer den där intervjuen om det inte var med Niklas som gäst här idag?
Ja, men jag ville ta ner lite på jorden här. Liksom, prata om tre Stanley Cup och hej, och duktig du var. Ja. Lite, du var inte Foppa ändå, fast du var tre Stanley Cup.
Ja, det var kul.
Men Avicii där. Var är den låten 2013?
Ja, det var mycket Avicii. Uh-huh. Det var ju faktiskt jag som tog in det i omklädningsrummet. Eller när kriget var nog kanske. Någon av oss var det. Men det var mycket Avicii ett tag där. Och det är också, visst, det är jättesorgligt allt det som hände med han. Men det är mycket känslor med just Avicii, just för att det var de åren där när vi gick långt i slutspelarna och det var mycket Avicii i högtalarna. Så att det är härliga minnen med Avicii för mig.
Men blir det fortfarande en speciell känsla om du sitter själv i bilen och lyssnar på Avicii, liksom att du går tillbaks dit?
Ja, absolut. Jag älskar musik också, så att men det är verkligen det som får man lite rysningar faktiskt.
Mm. På tal om rysningar, när vi ser lite bilder här nu på er med pokalen. Jag vet inte hur ofta du ser det här nu för tiden.
Det är inte så ofta. De släppte en lite rolig, fin grej tyckte jag på Chicagos hemsida. Då gjorde de någon liten story så om oss sju som var med och vann alla tre. Så det var väl egentligen sista gången jag såg. Annars har jag inte tagit fram ringarna någon gång på något event och sådär. Liksom. Men annars är man... Det är nästan som man har glömt bort det, höll jag på att säga. Men åren går ju, och sen gillar jag heller inte liksom att leva för mycket i det som har varit. Utan det är klart att man är jättestolt över vad man har varit med om, jag och mina lagkompisar. Men det var den tiden, och nu är det en annan tid. Så att allt har sin tid lite, tycker jag. Så att, jag försöker inte kolla för mycket på det.
Nej, det kan jag förstå. Men en sån här då. Jag kollar lite siffror. En grej som står ut för mig, täckta skott, det har de fortsatt sik för sedan lockouten, så det är alltså 20 år nu. Du är femma genom alla tider i slutspelssammanhang under de 20 åren det har förts. Så du fick betala ett pris för de här bilderna också.
Det stör mig lite också.
Att du inte äta?
Ja.
Vem tror du äta?
Vlasic.
Nej, faktiskt Ryan McDonough, en liten luring.
Ja, okej.
Okay. Ja. Faktiskt. Men jag tänker lite på liksom rollen du hade. Det är ju så här absurda, typ 2015 du snittade över 26 minuter per match och hade 10 sekunder powerplay per match. Det är liksom, det är inte så många som spelar 26 minuter per match och liksom inte ens får nosa på ett powerplay. Du hade väl kanske ett byte antar jag, som blev det 10 i snitt.
Nej, det visste jag inte. Då är det nog verkligen väldigt snabbt också. Jag ville inte ens hoppa isen heller. Powerplay.
Nej, men då har du ändå dubbelt så mycket. 2010-2013, då hade du 5 sekunder på matchen i powerplay. Så att, då var det bara ett halvt byte.
Ja.
Men om man pratar om de här åren, liksom, hur stolt är du över det jobbet som du gjorde? För det var ju inte det som fick de största rubrikerna på det stora planet.
Nej, men jag är jättestolt där, verkligen. Men vi hade ju också, dels hade jag sån fruktansvärd tur att bli draftad av just Chicago. Vid den tidpunkten var den typen av spelare som jag är. Och om man kollar på de andra sex som var där, vi hade alla var sin väldigt tydlig roll. Och alla gav verkligen järnet varenda match. Och sen hade vi ju jättebra spelare som kom och gick, men vi hade det här loket, den här kärnan som visade vad okej är, liksom vad ribban är. Så om man har den kärngruppen som är där år efter år och man blir framgångsrika, så kommer det in nya och så märker de att okej, det är så här det är liksom. Det är inget annat som accepteras. Det är den här work ethicen, det är det här jobbet match efter match. Då har du Hossa som är äldst i laget, som jobbar hårdast på träningarna. Då kan du inte komma in någon ny rookie och liksom åka lite och köra någon halvdan träning. Utan då är det bara där det är liksom farmalaget. Så att vi hade en jäkla flyt med alla spelare som kom in just den tidpunkten. Och just den rollen jag hade var jag så bekväm med. Och kände att om jag stänger ner, och min backpartner, om vi bara stänger ner motståndarnas bästa kedja, då kommer vi troligen vinna nästan alla matcher. Så jag tror verkligen så liksom, att om jag bara gör mitt jobb idag, då kommer de andra göra sitt, så kommer vi vinna. Och så var det väldigt ofta.
Mm. På tal om backpartner, mitt favoritminne från din karriär, slutspel 2015, bland annat när ni mötte Anaheim där i konferensfinalen. Ni gick ju i princip på 4 backar, som jag är inne på. Du snittade 26 minuter där slutspelet utan att spela powerplay, vilket är en absurd siffra. Och jag träffade faktiskt Rickard Rakell härom veckan, och han skulle inte säga att det här var ett favoritminne för honom, den serien. Hur bra var Odoja och Hjalmarsson tillsammans den serien ni mötte dem då?
Ja, det är väldigt länge sedan. Jag försöker glömma bort det. Nej, men alltså... ruggigt stabila. De, som sagt, det kändes som de kunde spela hur mycket som helst. Vart aldrig trötta. Gjorde deras jobb varje byte. Stängde ner liksom våra bästa spelare och gjorde det liksom tråkigt för oss att spela. Så... nej, det är vad jag minns och vill glömma. Ja, samma sak där. Liksom, deras roller som de hade i det laget, så var de en liksom, väldigt stor del till att de gick hela vägen och vann.
Ja, det gjorde stora intryck på många just det där. Ja, men som jag sa, jag tror alla sett ett lag gå så tydligt på fyra backar. Keith och Seabrook var ju första paret och Keith var en Smart Trophy för det året. Men du och Johnny drog ett jättelass. Och just den här Anaheim-serien, det var ju en annan hockey som spelades då. Jag tror de hade typ så här sex forwards över 100 pannor som jagade er varenda byte. Hur var det?
Ja, nej, det var ju... men det var ju också en grej som triggade oss jäkligt mycket. Liksom att alla experter och sådär, så det här kommer aldrig gå. Liksom. Det kommer inte funka att spela på fyra backar. Och ju mer de sa det, desto mer taggade blev ju liksom att vi ska visa dem. Det kommer visst funka. Och just ett ord där som... Raquel sa, som var liksom mitt mål med att få alla deras bästa spelare att säga, det är just att det var tråkigt. Alltså, man ville bara vara där i ansiktet på dem. Jag spelade inte det mest fysiska eller åkte runt och snackade skit eller liksom sådär, men jag ville bara vara där så fort de fick pucken, där peta botten, inte göra något jätteflashigt, inte göra några misstag och bara liksom ta luften ur dem. Och, liksom, och det började ju match ett, första bytet, inte ge dem någon energi överhuvudtaget. Utan match efter match, byte för byte, bara ta, nu låter lite grovt kanske, men ta, alltså bara kväva dem liksom. Och bara göra det så tråkigt för dem, som att man känner på dem att de tycker inte det är kul längre. För man bara är där och de får inga chanser, man ligger så tätt i gap-controllen. Man gör inga misstag, de får inte så många lägen. Det var den grejen jag tyckte var så jäkla kul med slutspel, just det här mentala spelet mot när man blir matchad mot ofta andra lagets bästa spelare liksom, och bara gör det så jävla tråkigt för dem. Och liksom bara, man ser det i ögonen på dem att det här, nej, det går inte. Sen gick det inte alltid, men vissa gånger så kände man ju att jag har han nu liksom. Han tycker inte det är kul. Och det var ju det som jag tyckte var så himla roligt, just den här kampen, den mentala kampen. Och inte ge någonting till dem.
Finns det någon serie du minns extra mycket just när det gäller det här att lyckas stänga ner motståndarnas bästa och lyckas kväva dem?
Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var något år där San Jose vann. Jag tror de hade mest poäng, och så var det första rundan, tror jag, de vann med 4-0 i matcher. Vi hade lite tuffare första rundan och alla snackade om att de skulle vinna det året. Och då tror jag vi vann med 4-0 mot dem. Och då var det verkligen så att, igen, man blir så jäkla taggad mot att alla sa att de kommer vinna år. San Jose heta liksom Joe och Pavelski och Marlowe och grabbarna där. Så där kommer jag ihåg att då blev extra triggad att nu jävlar ska de inte få, de ska inte göra ett enda poäng. Men det gjorde de ju, men jag tror inte de hade så kul till slut ändå.
Har du fått höra det här av någon annan som Raquel sa, att du var tråkig att möta? Är någon som har kommit fram efter karriären?
Ja, det är som sagt, det är den bästa komplimangen jag kan ha. Uh-huh. Jag sa det, vårt mål med det är att dra ner biljettpriserna till matcherna. Vi ska göra det så jävla tråkigt. Folk som inte vill komma och kolla på det här.
Nu mår du något,
Jan. Nej, men det är ju intressant också, det Niklas beskriver är ju en förberedelse mot motståndaren, att du ska inte släppa upp dem, du ska inte få syre. Håll dem under ytan hela tiden, därför det är ju det här spelarna av den kalibern då i första kedja som bara letar svagheter som gör att de bryter igenom, och då hittar de det. Då ser man ju energin gå upp på dem. Och att de blir mer och mer kreativa, en försvarare som backar hem lite, du ger dem utrymme. Och det är ju de det finns ju inget bättre än att man ser dem att de dumpar hellre pucken än att utmana. Därför de prövar igen nästa byte, för de känner väl att de inte har det idag, inte det här bytet, inte den här situationen, för lite utrymme. Och börjar du få den känslan, då vinner du bara steg och äter upp deras energi. till att de ser uttråkade ut och vill hellre pröva, ja, det blir kanske lättare övermorgon. Och så blir det inte lättare övermorgon. Och det är då man känner att du får det här mentala övertaget hela tiden.
Jag måste ju fråga om det fanns en omvänd, om det fanns någon som var svår för dig att stänga ner, som fick ha roligt mot dig ändå.
Ja, men det, alltså, den svåraste jag tyckte att spela mot var ju Datsuk. För han tänkte på ett helt annat sätt. Det var så svårt att läsa vad han skulle göra med pucken. Han var ändå på något sätt häftig att möta, även att jag visste att idag kommer det bli en jäkla utmaning. Men när han var på sitt game, då visste man inte vad som skulle hända. Alltså, han kunde göra grejer som liksom, vad hände? Alltså, jag kommer aldrig glömma, det var en gång. Det var i början av min karriär när vi mötte Detroit hemma. Då fick jag en lite halvdålig passning upp i mittzon. Jag tänkte att nu har jag, han har tappat lite kontroll över pucken. Nu jävlar ska jag smälla han här. Mm. En open ice på Datsuk. Då gör han en sån offensiv tackling på mig. Så jag tappar ju andan. Jag kunde inte andas på 10-15 sekunder. Och då fattade jag efterhand när jag kollade på reprisen att han har ju kontroll på hela situationen. Han missbehandlar pucken eller misshandlar pucken med flit, tappar den lite liksom. Han gör lite halvtaskig mottagning med flit och kollar ner på pucken och har 100% koll på att jag kommer. Och precis när jag tror att jag, då lägger han upp axeln och jag bara flyger, du vet. Alltså det var verkligen en sån grej, bara respekt alltså. Jag tar den, för det där var så snyggt gjort lite, så att jag tyckte det var coolt alltså. Och bli tacklad så.
Ja, men det är fantastiskt. Det känns inte som du säger, det känns som att det finns någon spelare som skulle tänka på det sättet.
Nej,
att
nej,
liksom beta dig med en
helt
dålig
otroligt
puckbehandling.
Ja,
ja, otroligt. Det blir också en bra övergång. Pavel Datsuk har ju vunnit Selke Trophy. Träffade Ryan O'Reilly här i samband med Global Series. Och då pratade vi lite grann om det här med att ingen svensk forward har vunnit Selke Trophy. Även fast många svenskar har bra defensivt anseende, som du var inne på, Niklas. Så, han fick göra en liten sån här vinnaren stanna kvar med bästa svenska defensiva forward från en Selke-vinnares perspektiv.
Okay, so wait, just...
So I'm going to say two names.
Okay.
You pick who's a better two-way forward.
Yeah.
Selke kind of guy. Because we never had a Swede as one to Selke, which is crazy to me.
Really?
Yeah, because there's always been a talk about Swedes are so responsible, blah, blah, blah. You had...
I already know in mind, I already know who the guy would be, but...
Okay, we'll see if he's on there. Yeah. Or not. I'm going to start, we have two active guys who's been top five in the Selke. It's Eriksson Ek and Michael Backlund. And it's not right now, it's all time. So who's the better defensive forward?
Oh, gosh. Both of them go Backlund, I guess.
Backlund, okay. Against an old teammate, Gabe Landeskog. Backlund or Landeskog?
Gosh. I go to Landeskog.
All right.
Yeah.
Well, we got another teammate here. So Landeskog or Alex Steen?
Oh. Gosh, that's... I don't know. I'm going to go Landeskog.
Mm-hmm.
Landeskog
or Nick Backstrom?
Landeskog.
This might be a curveball for you. I don't know if you remember Sammy Paulson. He was a Selke runner-up when Ducks won in 07. So Landeskog or Sammy Paulson?
Gosh, I got to stay Landeskog because I feel like, yeah, I remember Sammy. Mm. Sure, a great player, but I don't think I watched him enough. I don't think seeing Landeskog playing with him, seeing what he does and the detail, I don't know. Seeing him firsthand every day, you kind of favoring him, but.
Okay, we'll do the Avs face-off. Landeskog or Peter Forsberg? That's a defensive forward.
Oh. Mm. Gosh. Landeskog.
Wow, okay.
Yeah.
Final balls. Landeskog or Henrik Zetterberg?
Zetterberg.
That's what we're waiting for?
Yeah, that's what I thought you'd bring up. I'd say Zetterberg. Yeah. He was a guy I watched very, very closely, kind of playing against him and kind of coming in... Yeah, I grew up not too far from Detroit. I was kind of in between Detroit and Toronto where I grew up. So those are kind of the teams you'd kind of watch most. And watching, yeah, Datsuk and Zetterberg in their prime, and especially Zetterberg, just two-way, the way he saw the game, that was kind of something I was like, oh, like that's a guy, like I want to play like that. So that was a big, and it was pretty cool after playing against him. And I remember like my first couple years, it was my first year, and playing against Detroit and, you know, Lindstrom, Zetterberg, Datsyuk. Like, it was just like, I'm going over like as, you know, 18, 19 year old playing penalty kill against these guys and just zipping it around or just hanging on. It was just, it was incredible. But yeah, those guys, definitely. Yeah.
Ja, Detroit-minnen där. Nu fick jag från vår producent göra också, Tobias, att han har hittat det där klippet med Datsuk-tacklingen. Så då kan vi lägga på det sociala medier sen, så får alla tittare vet vad de pratar om.
Var det du som satte ihop den här listan?
Ja, med, vem saknar du?
Niklas Sundström.
Ja.
För mig var det enkel topp tre. Niklas Sundström, Samme Paulsson och Henrik Zetterberg.
Jag ska säga så här att jag lämnade några. Magnus Arvidsson har varit två i Selke Trophy också. Och John Exet Eriksson har varit i Selke Trophy. Jag kände, Ryan O'Reilly är ju född 91, så jag kände att...
fick gå lite...
Jag var lite snäll. Samme Paulsson precis var... Ja. Men absolut, okay. Susse, du var duktig. Mm. Men okej, då hade du din topp tre där. Mm. Men ni överlappar ju nu ändå hyfsat. Vilken är den bästa svenska defensiva forwarden någonsin? Är det Zeta?
Jag spelar inte mot Foppa, tyvärr missade han, men ja, alltså jag Zeta, jag tycker att han, jag fick ju spela med han i landslaget någon gång, motståndare, ja, han är min, mitt choice.
Ja, jag tycker det är ett utmärkt val, spelat mycket mot han och liksom med sin skridskoåkning, spelförståelse, ligga hela tiden rätt, Zetterberg var utmärkt.
Nu ska ni få göra samma sak, men med bästa defensiva svenska backar då. Eftersom att ni ändå faller in i den kategorin bara två. Nu finns det ju väldigt många att välja här bland. Jag har också gjort en liten avgränsning här, att man måste ligga på under en halv poäng per match i snitt.
Annars är man offensiv.
Och sen har jag också valt bort några. Till exempel Ekman Larsson är faktiskt under en halv poäng per match, men jag tänkte att han räknas inte som en defensiv back. Han är...
Nej,
men sen, ni får säga här om jag saknar några. Men om vi börjar med några samtida, då är det bara så vinnaren stannar kvar. Och då säger så här, Niklas, du får säga ja eller nej, eller vem du vill ha kvar. Och sen notan får du hjälpa till här då.
Ja, jag får vara stöttande om Niklas gör helt fel.
Exakt. Men vi börjar med Adam Larsson eller Mattias Ekholm.
Då säger jag Ekholm.
Ekholm eller Jonas Brodin?
Brodin.
Brodin eller Gustav Forsling?
Alltså, Brodin har ju, han har haft en lång, lång, lång karriär. Forsling har ju, men det är Forsling, är svårt att se någon som är bättre än han just nu, definitivt.
Mm. Det är ju lite av din adept också, så du måste ju ändå ge lite kärlek.
Kanske.
Ja, exakt. Ja, men han brukar ju, på tal om det här med Kane, att han då inte var snygg nog att nämna dig, så brukar ju Forsling vara väldigt snabb att nämna dig.
Ja, okay. Ja, men jag har hört det någonstans. Det är kul att höra. Mm. För han var ju väldigt ung när han kom till oss där. Och Quenneville, han var väldigt bestämd i vilka som skulle spela och inte. Så att han var väldigt svår att släppa in tyvärr då. Men det är jätte så jäkla kul att se att det har gått så bra för han. Sån härlig kille med. Och, han är bra defensivt.
Vad gav han för tips då?
Nej, men jag tror det var väl mycket det som Quenneville preachade, just att med gap-controllen. För mig så började allting med det, för att allt annat i matchen blir så mycket enklare om man har, om gap-controllen sitter och stick-on-pack. Det var egentligen det enda Q tjatade om hela tiden. Gap-control, stick-on-pack, gap-control, stick-on-pack. Så det blev vi ju bra på i Chicago, och Gustav snappade väl upp mycket där när han var där.
Nu pausar vi den här leken lite, nu fortsätter vi med vinnaren står kvar då, när vi har fått Gustav Forsling som bästa samtida. Nu tror jag att notan får steppa upp lite. Nu har jag gått långt bak i tiden. Om jag säger Gustav Forsling eller Uffe Samuelsson?
Det här är ju så omöjligt att jämföra. Gustav Forsling skulle jag säga då, för det här hur han tar bort yta av det. Om det gällde som det var på Uffe Samuelssons tid också, att det här, du var ute för att jaga huvuden lite, sätta respekt, skrämma motståndaren, se till att de alltid vred på huvudet. Det var ju den eran då, när du kunde ju inte åka runt bara och ha det här stick on pack. Det var ju, det krävdes andra saker av backarna. Så att de två, då håller jag Forsling om jag skulle stänga ner en skicklig motståndarforward.
Ja, du får beröm för att du var snärtigare i svaren. Uffe, eller förlåt, Uffes namne, Kjell Samuelsson eller Forsling?
Uffe.
Nej, du är ju Forsling då kvar.
Ja, Forsling. Nej, men då är det Forsling.
Då är det Forsling. Forsling eller Mattias Ölund?
Forsling.
Forsling eller Kalle Johansson?
Men Kalle var ju... var han under det här poängsnittet?
Ja, han var det. Vet du, Kalle var det jag funderade på. Okej, okay, ska han falla in här eller inte? Men så tänkte jag, läste inte hur Kalle sa att jag ser mig som defensiv back först.
Ja, men Kalle var jätteduktig offensiv, men han var mycket mer. Han var ju en powerplay back och titta på, jag vet inte hur många poäng han samlade ihop under sin karriär.
Under en halv poäng på match.
Ja, under en halv. Han spelar väldigt många matcher.
Okej, okay, vi stryker Kalle.
Ja, stryker Kalle.
Forsling, Kenny Jönsson då? Tycker han är samma? Är han också tvåvägs?
Absolut. Så att jag sätter inte varken Kalle att de har inte bara tvåvägs utan mer offensiv uppsida.
Här har vi en till gränspunkt av vad han var. Då vänder jag mig hitåt. Om vi säger Forsling eller Niklas Kronvall. Där fanns det också en offensiv uppsida. Men vi tänker om någon som defensiv här.
Ja, men jag säger nog faktiskt Forsling.
Ja, Forsling då. Eller Johnny Odoja.
Pass.
Jag tror Johnny tittar på det här idag.
Ja, han bor ju nära här.
Ja, han står och lyssnar där. Får reda liksom. Svaret. Är den för svår?
Nej, men jag säger Forsling då. Jag tycker att han, jag menar back to back. Och, nej, han är otrolig.
Forsling eller Niklas Hjalmarsson?
Det hade blivit ett tråkigt backpar.
Ja, det är det.
Men...
då är det bara notan som hade betalat för biljetterna.
Nej, men jag säger Gustav.
Du gör det. Okej, då Forsling eller Mattias Nordström?
Jag kör Forsling all the way.
Är Forsling Sveriges bästa defensiva back någonsin?
Han måste nog köra på några år till om man ska kunna säga så. Det tror jag. Han har ju, vad var det sen? Han har ett 5-6 års kontrakt till, eller?
Ja, sen är det väl 8 till och med, tror jag.
Ja, det var så pass.
Ja. Och sen, han tog ju ganska lågt, det var en 6,75 i capit.
Fråga mig om 8 år då, så kan jag svara på den.
Okej, okay, vilka saknar du något? Precis som förra gången så missade jag ju några namn.
En väldigt gedigen lista du har där, så att, nej, jag tycker det var... komplett, men vi har ju väldigt mycket duktiga tvåvägsbackar som vi inte kan sätta.
Precis, nu faller ju en Börje Salming, Niklas Lidström, Viktor Hedman och de här bort.
Absolut, därför det är det som har varit styrkan om vi tittar på svenska backar, att det är väldigt allround.
Ja.
Men jag måste också säga, alltså som när jag kom in i ligan, då var det ju inte många svenska backar i ligan. Jag vet inte hur många vi var.
Nej.
Men inte många, och då var ju du en av mina stora role models liksom. För det var ju inte så många defensiva svenska backar i ligan när jag kom in.
Nej.
Så att det får man ändå säga att det var kul för mig, och jag kollade mycket på, ja, men på dig och Ölund och även vissa delar i Douglas spel och, så att det var ändå kul att veta att det var några andra defensiva backar i ligan när jag kom in, för det var ju en helt annan, om man jämför med hur många det är idag i ligan när man kommer som svensk, så var det lite mer sällsynt att möta någon svensk när man var där på den tiden.
Ja, det var en fantastisk utveckling. Det var en fantastisk timme som nu är till sin ända. Vi ska säga ett stort tack till dig för att du var med idag, Niklas.
Tack så mycket.
Och till dig också, såklart, Mattias.
Ja, tack.
Ja, tycker jag.
Kul att vara här.
Gjorde det ändå bra.
Jag är här. Ja,
ja, verkligen. Vi ska se att vi har matat med NHL-matcher i helgen. 3 stycken tidiga på både lördag och söndag. Så det finns mycket att välja på om man vill se världens bästa hockeyliga. Och sedan är Godmorgon NHL såklart tillbaks på måndag. Med det så säger alla vi som är med det här stort tack. Och såklart, glad påsk.